Vi ska en timme stanna inför det ämnet i vilken kristenhet. Och ni förstår helt visst detta, att då ska vi tala om den kristna kyrkan och församlingen. Den som i Luthers förklaring till tredje trosartikeln, där står det i vilken kristenhet han dagligen och rikligen. Och när Luther använder ordet kristenhet, så är det frågan om enheten av alla kristna. Det är detsamma som ordet kyrka. Jag minns en som ung man, så var jag vid ett tillfälle i Skellefteå läroverk, och det var en ungdomsgudstjänst. Och där var det sån som kyrkans ungdom hade i Skellefteå landsförsamling. Och det var det en ung man som framförde ett vittnesbörd. Och jag minns bara detta, att han började med trosbekännelsen, läste den. Han läste vid: jag tror på Gud Fader allsmäktig, jag tror på Jesus Kristus. Men den tredje trosartikeln, den hoppar han över. Han kom inte in på den. Och är inte detta rätt så betecknande, just detta att det är många som står främmande för vad betyder egentligen jag tror på en helig allmänlig kyrka. Ordet kyrka var ju också för Luther rätt förhatligt, och han ville inte använda det så gärna, utan han använde ordet kristenhet. För ordet kyrka förknippades ju med den katolska kyrkan, med dess villfarelse. Och vi ser också hur själva ordet kyrka inte förekommer i 1917 års bibel. Man har en, så som det fanns i Karl den XII:s bibel. Men saken finns där i bibeln. Ordet kyrka, ekklesia, som betyder dels enheten av alla kristna på jorden. Vi tror på en enhet av alla kristna. Och så betyder ordet kyrka och kyrkor lika med lokala församlingar. Men vi ska väl ändå stanna något inför. Det är alltså inte frågan om huset. När vi bekänner oss tro på en helig allmänlig kyrka, då är det inte frågan om stenarna i byggnaden. Det är inte frågan om någon byggnad i sten, utan det är en tro att det finns ett samfund av det heliga och det troende. Kyrkan i Gamla testamentet, om vi tänker på den, så ska vi veta detta, att här var kyrka, stat och folk. Det var, och land, det var en enda enhet. Alltså i Gamla testamentet, kyrka, stat och land och folk. Och kyrkan trädde fram så som en teokrati. Och det var inte något tillfälligt. Det var Guds egen bestämmelse. Det var en Guds teokrati. Att Gud skulle vara konung över folket, över landet. Men vi vet också att i denna teokrati i Gamla testamentet, så var landet och folket och kyrkan ändå inte, det sammanföll inte. De flesta hade Gud inte behag till. När vi ser på Elias tid, så vad bestod kyrkan av? Ja, det bestod inte av Israels folk, utan kyrkan i den rätta meningen bestod av 7000 som icke hade böjt knä för Baal. Och det var många. Elia trodde han var ensam. Så mörkt såg han, så djupt var avfallet, och så hårt var det. Och så säger Gud till honom: det är 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Det är 7000 män som tjänar och dyrkar den rätte guden. Alltså kyrkan i egentlig mening var inte fler. Och så talar Gamla testamentet om kyrkan i egentlig mening, ja, så som resten. Shear Yashuv, en rest ska omvända sig. Och så ser vi hur löftet knyts till denna rest, denna lilla skara. Det ska bara vara en torr stubbe kvar, talar förkunnar Jesaja. Men nu den torra stubben ska det friska rotskottet skjuta upp Messias. Och så ges löftesorden om Messias och frälsarens ankomst. Vi kan tala något om kyrka och stat, och vi kan då nämna om hur det har varit i Sverige och i Finland. Här har också kyrka och stat och land sammanfallit. I Sverige och särskilt så har vi en teokrati, och det har ju kommit fram på så klara sätt. Vi vet att det hände i Sverige i början på 1800-talet att det var en präst, Viberg, som lät döpa om sig. Han var baptist, och vet ni vad som hände honom? Han fick helt enkelt lämna landet. Han fick inte bo i landet. Han utvisades helt enkelt. Och hur kunde man skicka iväg en man till Amerika bara för att han följde sin trosövertygelse? Ja, därför att den svenska kyrkan och staten framträdde som en teokrati. Det var helt enkelt en medborgerlig plikt att vara lutheran. Och det var en medborgerlig plikt att fira nattvard. Och den som inte firade nattvard efter ett år, han fördes fram till nattvarden och tvingades att gå till nattvarden. Och om han vägrade så förlorade han sin tjänst och sitt ämbete. Alltså, det var en helt enkelt en plikt för varje svensk att han skulle vara lutheran. Men ingen har i Sverige dödats för sin tro, men många människor har utvisats från landet. Detta är inte riktigt. Vi måste skilja kejsarens rike från Guds rike. Och här har vi ett exempel på, vi ser så viktigt det är, vi måste skilja lag och evangelium. Och vi måste skilja kyrka och samhälle. Gud är hela tillvarons Gud. Han är hela tillvarons Herre. Han styr stater. Men stater styr Gud genom lagen. Och genom därtill i det världsliga samhället. Alltså, stater och länder ska inte styras av evangeliet. Utan stater och länder och samhällen och städer ska styras av den naturliga lagen. Antag till exempel att en polis skulle säga så här: Jag ska följa evangeliet. Jag ska låta evangeliet härska. Och så kommer polisen och går på sitt pass på trottoaren och blir överfallen av några unga män. Och så tänker han: nu ska jag följa evangeliet. Jag ska låta dem slå också på den andra kinden. De ska få slå mig. Men hur blir samhället här i Vasa om polismännen skulle följa sådant? Det är polisens plikt att gripa dessa ynglingar, att slå till med lagen och bruka lagen, att använda maktmedlen. Om världen ska styras med evangeliet, ja, då skulle det ju bli anarki. Men kyrkans skatt, det är evangeliet. Och Kristus, han är kyrkans huvud, och han står i en särskilt förhållande till sina heliga och de troende. Kristus är världens herre, men han är kyrkans och församlingens huvud. Och så säger också Jesus: ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Och därmed har Jesus lärt oss att vi måste skilja mellan världsligt samhälle och det andliga samfundet. Och det kommer också fram i vår trosbekännelse. Vi ser ju de jordiska staterna, och vi kan peka ut de jordiska staterna. Vi kan peka ut Finlands gränser på kartan och Sveriges gränser, och vi ser länderna för våra ögon. Men vi tror på en helig allmänlig kyrka. Vi ser inte kyrkan, vi kan inte peka ut gränserna för den, denna kyrka, utan kyrkan är föremål för vår tro. För vi kan ju inte se tron. Vi kan inte se. När Ola Österbacka går här på stan, så kan man inte utvärtes se att här kommer en kristen gående. Han ser ju ut som alla de andra här i Vasa. Tron är osynlig. Men vi vet detta, att tron finns. Där evangeliet predikas och där sakramenten förvaltas, där vet vi att det finns tronsmänniskor. Människor som tror och bekänner, och så hör vi: jag tror på Fadern, Son och Helige Ande. Och så kan vi höra detta: här är en tronsmänniska. Alltså den osynliga kyrkan. Kyrkan i egentlig mening är inte föremål för observation, utan kyrkan i egentlig mening är trosföremål. Så lär inte den katolska kyrkan. Den katolska kyrkan lär att kyrkan är en synlig storhet. Och det heter i katolska kyrkans dokument att lika med tydligt som man kan se staden Venedig, den kan man ju se med ögonen, men lika synlig är den katolska kyrkan, och kyrka under biskopen i Rom som ledare. Och här träder alltså den katolska kyrkan fram som en synlig jordisk kyrka som, där påven, kyrkans ledare, kräver den yttersta makten både i kyrka och stat. Här har vi verkligen den teokratiska kyrkan. Och vet här i medeltiden hur det blev en strid mellan kyrka och kejsare. Och detta teokratiska anspråk, det har påven också än idag när han reser omkring i länderna och samlar människor omkring sig. Men Jesus sa ett ord: mitt rike är icke av denna världen. Och när Jesus talar om Guds rike, vad talar han då om? Jo, när han talar om Guds rike, då talar han om sina heliga och sina troende. Samfundet av dem som tror på honom och där han är konung. Och när Jesus talar om sitt samfund, då säger han: mitt rike är inte av denna världen. Och vi kan också slå upp Galaterbrevet 4:26. Där så ser vi hur apostlarna lär på samma sätt. Galaterbrevet 4:26. Och där står det så här: men det Jerusalem som är där ovan, det är fritt, och det är vår moder. Här talas om kyrkan som modern. Och här kan vi tänka på Luthers ord: kyrkan som när, föder och när var och en kristrogen. Och vad är detta för en kyrka? Jo, det är Jerusalem. Det är inte någon jordisk stad frågan om. Det är inte någon jordisk stad och något jordiskt samhälle, utan kyrkan, Jerusalem, som är där ovan. Det himmelska Jerusalem som finns redan här på jorden. Och detta Jerusalem, det är fritt och det är vår mor. Och vi kan tänka på Hebreerbrevets 12:22. Där säger Hebreerbrevets författare de orden. Och det är ju en viktig text, 22 och 23. Där undervisar han om kyrkan och församlingen, om vad Guds rike egentligen är. Och där säger han så här: nej, ni har kommit till Sions berg. Då ska vi se här, vad innebär nu Sions berg? Är det staden Jerusalem som ligger i staten Israel? Vi ser hur Hebreerbrevets författare ger förklaring. Ni har kommit till Sions berg, det vill säga den levande Gudens stad. Och vad är det? Det vill säga det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Det vill säga till en högtidsskara och församling av förstfödda söner som är uppskrivna i himmelen. Detta är vår kyrka. Det är en helig allmänlig kyrka. Och så ska vi ge några rubriker. Vi kan säga för det allra första, och ta detta ämne: den helige ande församlar den heliga allmänliga kyrkan. Den helige ande församlar den heliga allmänliga kyrkan. Och vi säger då, låt oss då först se på församlingen i Jerusalem. Vi kan först se församlingen i Jerusalem. Ska vi gå och se hur Apostlagärningarna 2:47. Apostlagärningarna 2:47. Det är ju ett viktigt bibelställe. Och allt folket, vi ser här, nu träder den nytestamentliga församlingen fram. Låt oss säga detta: kyrkans födelsedag, det är syndafallet. Då hörs evangeliet. Det är kyrkans födelsedag. Den nytestamentliga församlingens födelsedag, det är pingstdagen. Men det har ju funnits en kyrka före pingstdagen, så därför är det viktigt vi vet detta. Att det är ju samma kyrka från syndafallet, när evangeliet hörs om kvinnans säd, intill den yttersta dagen är det samma kyrka. Men den nytestamentliga församlingen vid pingstdagen trädde fram såsom ett samfund av alla folk, av alla folkslag och folk och stammar. Och då ska vi läsa, hur hade nu den nytestamentliga församlingen det i de första dagarna? Jo, allt folket var dem väl bevåget. Alltså de kristna, de första kristna, hade efter pingstdagen, de hade ingen förföljelse. De kristna var omtyckta av människorna. Och de stod väl till bland människor. Och så heter det: och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som frälstes. Det står väl så? Så är det så? Ja. Ja, men alltså, det är ju gräsligt. Det ger ju lät oss sig frälsas. Här ser vi vilken farlig översättning. För det kan ju ge intrycket detta att man har gett sin vilja åt Gud. Och att frälsningen har uppstått genom Guds gärning. Och så tillät jag Gud att han fick frälsa mig. Nej, det står inte så i grundtexten. Utan han ökade församlingen dag efter dag med dem som frälstes dag efter dag. Med dem som frälstes. Frälsning pågick till evangeliet predikades. Men det står ingenstans denna permissiva form lät sig frälsas. Men, ja, vad bra. Ja, ni ser, det är en riktig översättning. Det är en korrekt översättning. Och så ser vi här hur vi får en församling i Jerusalem. En församling av de många folkslagen. Av dem som trodde på Herren. En hela skara av både män och kvinnor. Apostlagärningarna 5:14. Och inte bara att det är i Jerusalem var 3000 människor frälstes på en enda dag. Vi kan tänka på hur vi får en kristen kyrka bestående av hedningar. Den kristna kyrkan bland hedningarna. Och här är aposteln Paulus ett utkorat och utvalt redskap. Denne farisé som andades hot och mordlust mot de kristna och var på väg att fängsla de kristna. Han blev själv fångad av Herren Kristus på Damaskusvägen och han blev omvänd och han blev ett redskap för evangeliets förkunnelse. Och han vet att han är hedningarnas apostel. Och han säger, det var ju han som sa de orden: jag skäms inte vid evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först juden, så också för greken, för hedningen. Och så ser vi hur den nytestamentliga församlingen trädde fram som en församling av de många folkslagen. Det må vara från Kreta eller från Afrika eller Etiopien, så är det samma bekännelse och samma tillbeden och tro. Och så ser vi detta, hur Herren församlar ett folk av troende bland hedningarna, bland hedningar och judar. Och detta kom ett folk. Och vi har i vår trosbekännelse, heter det, vi tror på den heliga ande, en helig allmänrik kyrka, en kyrka. Och vi kan här slå upp Efesierbrevet 2:11-22. Det är en viktig text. 2:11-22. Och där berättar aposteln Efesierbrevet 2:11-22. Och där skriver han till Efesus, som var en centralort för hedna kulten, för kulten av Diana. Efesus Diana var känd i hela det romerska världsriket. Och så säger han: kom ihåg hur det var förr när ni var hedningar. Men nu, då var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskap i Israel, alltså det vill säga i den kristna församlingen, och främmande för löftets förbund. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Och så säger han: nu är det annorlunda, nu har ni kommit nära er genom Kristi blod. Och så ser vi hur hela Efesierbrevet, hur aposteln Paulus där talar om mysteriet, hemligheten. Och hemligheten, om vi ser detta begrepp så det undervisas om i Efesierbrevet. Hemligheten består av två ting. Dels är Kristus själv trons hemlighet. Och så är det denna hemlighet att Gud av judar, judekristna och av hedna kristna har skapat ett enda Guds folk. Alltså vi ska veta detta, enheten av alla kristna. Och här lär aposteln så klart och tydligt, alltså, att det består inte två grupper av kristna, dels judekristna som har omskärelsen och dels hedna kristna. Nej, det finns inte två grupper, utan mysterion, hemligheten är denna: av dessa har Gud, dessa båda har Gud gjort till ett. Och vi kan se i första kor 12, verserna 12-13, där säger aposteln: ty lika som kroppen är en och har många lemmar, men alla i kroppen, fastän det är många, är en kropp, så är det också med Kristus. Ty i en ande har vi alla blivit döpta till en kropp, antingen vi är judar eller greker, trälar eller fria. Och så är det talar aposteln om kyrkan såsom Kristi kropp. Och detta kommer ju fram i Efesierbrevet 5, vers 25. Kyrkan, eklesian. Och där säger aposteln 5, vers i kapitel 5 i Efesierbrevet 5, 25. Där står det ju: Kristus har älskat församlingen, eller kyrkan. Alltså det är ju hela denna enhet av alla troende. Han har älskat församlingen och kyrkan och utgivit sig själv för henne, till att helga henne genom att rena henne medelst vattnets bad i kraft av ordet. Det finns en kyrka. Det finns en kyrka. En enda. En tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, i alla och genom alla. Och denna eklesia, denna kyrka är helig. När jag har konfirmander brukar jag fråga så här: vilka såg du sist i gudstjänsten? Och då brukar konfirmanderna nämna: ja, jag såg ju pastorn. Vilka fler såg du? Jag kyrkvärden. Och så nämnde de någon fler. Och så brukar jag fråga: nå, är pastorn helig? Ja, då säger de: nej, det är. De förstår detta helig. Det är något så högt ord. Och då är kyrkvärden helig. Ja, de tycker att han är rejäl och bra, men helig, nej. Och så frågar man: men du då, är du helig? Nej, så det vill de inte. Det tycker det är helig. Och de förstår, måste säga: men hur ska vi kunna tro på en helig kyrka om vi inte kan säga att någon är helig? Utan att vi alla står där i vår armod och fattigdom. Och då måste vi förklara det oerhörda undret, detta att det faktiskt finns i denna syndiga värld, i denna syndens och dödens värld, finns det en eklesia, ett samfund av det heliga. Och så får vi börja förklara för dem om Guds nådesgärningar, hur han i döpelsen renar och helgar. Och faktiskt, att så vitt som du tror, så ska du veta detta, att du är helig. Du är helig och helgad, ty Kristus är helig och han helgar oss. Och det finns en högtidsskara. Det syns inte för ögonen. De ser ut som vanliga människor. De kan se rätt så grådaskiga ut. Men det underliga hos kristna, det inre, det heter, vad heter det i sången? Det inre livet, det syns inte, men det finns där, trons liv. Den helighet som vi inte har själva, men som är tillräknad och som vi är iklädda. Vi är iklädda dopskruden, dopdräkten. Och det är viktigt. Vi ska tro på en helig kyrka. Det är ett heligt samfund. Och vi kan läsa Efesierbrevet 2, 19-20. Så visst är det klart. Men det är ju förundrigt ändå att det kan vara så här. Alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster. Ni är inte bara medlemmar i denna syndens värld, medborgare i Sveriges rike som håller på att falla samman. Nej, säger aposteln, ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Ni hör till husfolket. Och hur kunde aposteln säga så? Jo, han hade ju varit där i Efesus i 3 år. Han hade predikat allt Guds rådslut. Och han hade förkunnat Kristi allt Guds ord. Och där hade tron upptänts där i denna avgudastad som dyrkar Efesus Diana. Och så säger han också, ni är Guds, ni hör till husfolket, ni är inte främlingar, och ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Alltså ni är uppbyggda på gamla och nya testamentets heliga skrifter, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet, sluter oss och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Ett heligt tempel i Herren. Visst är det underligt. Jerusalems tempel skulle snart störta samman. Dess präster skulle dö. Jerusalems stad skulle snart vara en enda ruinhög om 12 år senare, år 70, i Jerusalems jämmerliga förstöring. Men Kristi kyrka, den har inte, den går inte, den faller, den föll inte samman. Den består av levande tempel, levande stenar i Guds tempel. Den kan inte krossas. Och denna kyrka av det troende, av det heliga, den finns på alla orter. Och denna kyrka som finns på de många orterna, denna kyrka som är föremål för vår tro, denna ekklesia, denna kyrka, den är osynlig men uppenbar. Och då ska vi gå till ett viktigt bibelställe. Vi ska slå upp Lukas 17:21. Lukas 17:21. Och nu vet vi ju detta, att när Jesus talar om Guds rike, så är det ju, det är Guds herravälde, så är ju bara detta ett ord för kyrkan och församlingen. Guds rike är här i Jesus, som själv är rikets gudomlige person. Nu är Guds rike här. Om vi ska, se Lukas evangeliet 17, vers 20. Och då han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma. Här ser vi, alltså fariseerna, de menar ju detta, att Guds rike med den fria viljans hjälp skulle upprättas här på jorden. Vi skulle få en teokrati, den fria viljan. Och därför ville fariseerna så fostra människor, det ska bli ett sådant Guds rike med den fria viljans hjälp. Och nu frågar fariseerna, när ska nu Guds rike komma? Och då svarar Jesus och sa dem, Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Och det står i den grekiska grundtexten, Guds rike kommer icke med observation, så att det kan observeras, som man observerar båten som kommer in i hamnen här. På sånt sätt kommer inte Guds rike. Ej heller ska man kunna säga, se här är det, eller där är det. Ty se, Guds rike är invärtes i eder. Det står väl invärtes i eder. Står det så i era biblar? Ja, det är en bra översättning. För bland eder är inte lika bra. För det är just detta, här ser vi ju detta, att Jesus säger, Guds rike kommer inte på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. Nej. Utan Guds rike är en inre storhet. Det är invärtes i er. Guds rike är ett trons rike. Ett trons rike i människornas hjärtan. Ett trons rike i människornas hjärtan. Och vi erkänner som kristna alla dem som bekänner att Jesus Kristus är Guds son, vilken dog och uppstod igen för att tillförsäkra syndare förlåtelse och evigt liv. Men vi vet att i denna världen så är det på det sättet att otrogna och skrymtare, de kommer att blandas med det troende i kyrkan. Men det kan inte hjälpas. För vi kan inte se det dolda skrymteriet. Vi kan inte se in i hjärtat. Och därför vet vi att i kyrka och församling, också i rättroende kyrkor och församlingar, så kan det finnas skrymtare. Alltså de skådespelare. Hypokrites står det i grekiska texten, och det betyder skådespelare. Man spelar rollen av kristen. Skådespeleri, skrymteri, hyckleri. Men vi ska veta detta, att vi kan inte göra något åt detta, för vi har ingen begåvning så att vi kan se in i människornas hjärtan. Utan vi ska veta detta, att var och en som bekänner Jesu namn och Kristi återlösning, vi ska hålla honom för en kristen så länge han lever ett kristet liv och bekänner Kristi namn. Vi kan inte avslöja det. När ska det avslöjas då? Jo, på den yttersta dagen. Hur har då denna kyrka och församling? Vi tror på den heliga ande som verkar i en helig allmänlig kyrka. Hur verkar då den heliga ande i denna kyrka? Jo, vi skriver det detta. Den heliga ande verkar genom nådemedlen. Genom nådemedlen. Och nådemedlen, det är ju helt enkelt det medel som förmedlar nåd. Det är den kanal som för nådens friska ström ut till de torra markerna. Nådemedlen, och vilka är dessa nådemedel? Ja, vi kan läsa bibelord, Markus 16:15. Där står det: predika evangelium för hela skapelsen. Och vi kan läsa Matteus 28, vers 19. Där står det: mig given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och helige Andes namn. Lär dem att bevara allt som jag har sagt er. Och se, jag ska vara med er alla dagar intill tidens ände. Predikan, döpelse, och sedan det som har hört evangeliet och som döpts i den treenige Gudens namn, så säger också Jesus: gör detta till min åminnelse, fira eukaristi, den heliga nattvarden ska skiftas ut. Och så uppehåller Gud sin kyrka genom nådemedlen. Och nådemedlen, det är evangeliet i ordet, evangeliet i döpelsen och i den heliga nattvarden. Och vi ska veta detta, att där ordet och sakramenten inte finns, ja, där ordet och sakramenten inte finns, där finns det inte heller kristna. Men där ordet, bibelordet är, och där bibelordet predikas, och där sakramenten skiftas ut, ja, där finns det kristna. Och det ska finnas kristna över hela, det ska finnas kristna in till den yttersta dagen. Det är oerhört viktigt, vi ska veta detta. Bibeln lär ju att Kristi lärjungar ska leva i bedrövelse. Kristi lärjungar ska inte bli regera världen, utan det ska vara trängda av världen. Men in till den yttersta dagen ska det finnas en kristen kyrka. Och sedan ska vi tala något om enhet och söndring. Enhet och söndring i kyrka och samfund. Och vi ska då tala först om den ondskefulla söndringen. Det finns ondskefulla söndringar. När man i kyrka och församling inte, när man bestämmer hur många bord ska finnas i församlingshemmet, då bestämmer och beslutar detta, då är det många som säger: vi ska inte ha det på det sättet. Och så kan det bli yttre saker som splittrar det heliga och det troende. Yttre saker som Bibeln ingenting säger om. Det gäller saker som helt enkelt inte står ett ord om i Bibeln. Och så uppstår schism och söndring i yttre saker, sådant som vi kallar för adiafora. Alltså yttre ting. Adiafora betyder alltså yttre ting som Bibeln inte uppenbarar. Och vi ska veta att till exempel kyrkliga bruk eller kyrkliga ordningar eller hur kyrkan ska prydas, det, folk kan strida om detta, men vi ska veta det är ondskefulla strider. Och det är söndringar som är ondskefulla. Men då finns det också den nödvändiga söndringen. Det finns en nödvändig söndring. Låt oss gå till Första Kor 1:10. Och där står det orden: jag förmanar er, mina bröder, vid vår Herres Jesu Kristi namn, att ni för alla samma tal och att inga söndriga må finnas bland eder, utan att ni är fullkomnare i ett sinne och i en mening. Här manas det kristna att alla har en enda mening, en enda, vara ense i läran. Och Jesus sa: och om det uppstår strid i läran, då är det viktigt att man bekänner sig till sanningen. Och när läran bekämpas och när den kristnas lärosanningarna bekämpas och förvanskas, ja, då har vi den nödvändiga söndringen. Nämligen att falska profeter måste vi lämna. Falska profeter kan vara mycket snälla människor. Biskop Ström i Stockholm är en förtjusande trevlig karl, har jag hört sägas. Utomordentligt charmig. Och ändå, det är ju otänkbart att en kristen kan sätta sig vid det domkapitel där Ström håller i, har klubban. Man kan nämligen inte vara tillsammans med antikrister och samtidigt bekänna Kristus. Det är omöjligt. Utan här har vi så klart och tydligt av profeter och apostlar utsagt att ni måste lämna falskhet och lögn och förförelse. Tänk vilken kamp profeten i Gamla testamentet hade. Hur lockande var det inte att få fira ekumenisk gudstjänst på offerhöjderna. Och det var så ljuvligt när offereldarna brann på natten. Och de såg gudsbilderna, skerorna där på Baalshöjderna. Och den Baalskulten firades under sexuell lössläppthet. Det var något för den onda och kötsliga människan. Men profeterna varnar för otukt, äktenskapsbrott. Ni äger inte längre den sanne guden. Ni ska hålla er till Herren. Och håller ni er inte till Herren så ska ni gå under. Och det var ju det som sker. Hur domen och straffet drabbar det ohörsamma. Och det gäller också idag. Det gäller samma idag. Apostlarnas tid. Vi kan tänka på hur apostlarna blev förföljda. Alla led i martyriet utom Johannes. Johannes, evangeliets författare, aposteln Johannes. Men aposteln Johannes, han skriver i sina brev, han talar om församlingen så som ska vi se, hur talar han om församlingen?